Hej, Thomas Sjöberg här. En av journalisterna bakom Under ytan. Att granska makten kan ge en många fiender, det vet jag. För att vi ska kunna fortsätta granska de historier som finns under ytan ger vi dig möjligheten att stötta oss genom att bli medlem av Under ytan Plus för 39 kronor i månaden. Då kan du förhandslyssna på hela serien direkt utan reklam, samtidigt som du möjliggör vårt fortsatta arbete. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Första dagen i hovrättsprövningen av Allra-målet gick ut på att åklagaren la fram sin version av vad som hände 2012.
Nej, det är precis samma bevisning som jag hade i tingsrätten och det är precis samma påståenden. Nej,
vi ska...
Men vad är det då som skulle göra att det här kan leda till en fällande dom?
Till exempel om domstolen tar till sig bevisningen på ett annat sätt och läser vad som står i handlingarna.
Advokat Slobodan Jovicic kallade åklagarens sakframställan för samma gamla skåpmat.
Yviga påståenden med klen förankring i verkligheten.
It's Friday, July 23rd, and here are the headlines from Radio Sweden Daily. Three men from the pension company Allra have been arrested after they handed themselves in to the police.
Allras vd Alexander Ernstberger, som idag tillsammans med tre andra chefer dömts för mutbrott och trolöshet mot huvudman till 6 års fängelse och ett näringsförbud i 10 år.
Det här är ett väldigt komplext mål, Leif. Vad är det egentligen de har gjort sig skyldiga till?
Ja, alltså om jag ska ta det folkligt så är det en bedrägerivariant.
Det är såklart ett helt chockerande beslut. Ett beslut som inte på något sätt har väntat. Särskilt inte med tanke på tingsrättens så tydliga och friande dom. Hovrätten har ju då fällt oss på att det skulle ha funnits en brottsplan. Tillsammans med samförstånd mellan alla parter. Och det är ju det vi har lagt väldigt mycket tid och resurs på att visa inte föreligger. Så att det inte funnits en brottsplan.
Enligt hovrätten har alla fyra varit införstådda med upplägget och varit aktiva i genomförandet av brottsplanen. De döms för att ha blåst pensionssparare på minst 137 miljoner kronor.
Vi är tillbaka till det hemliga mötet på ett advokatkontor i Stockholm hösten 2021. De båda advokaterna, Carl-Johan Malmberg och Marcus Johansson, som båda företrätt Allra i det stora ekobrottmålet, träffar en källa som lämnar sensationella uppgifter.
Ni måste ju vara på initiativet av statsråden.
Ja, alltså det här är ju, om det skulle det här kunna komma upp till ytan på ett annat sätt, så är det en politisk form. Och då kommer det sluta med att Magdalena Andersson kommer att sluta.
Ja, det är klart.
Den som nämns här är alltså dåvarande finansministern Magdalena Andersson. Men vad sägs mer under mötet på advokatkontoret som är så explosivt? Vad är det som leder till att Svea hovrätt levererar ett beslut som helt vänder upp och ner på den friande domen 1,5 år tidigare? Under ytan presenterar En perfekt storm. Den okända historien om Allra-skandalen. En dokumentär i 6 delar berättade om mig, Thomas Sjöberg, om hur en grupp sammansvurna finansrebeller konspirerar mot ett privat bolag verksamt i premiepensionssystemet. Och hur långt nyckelpersoner i samhällets toppskikt är beredda att gå för att statuera exempel i syfte att rädda ansiktet på landets politiska ledning. Del 6. Den hemliga källan. Fyra röster sammanfattade omedelbara reaktionerna på den friande domen i Stockholms tingsrätt den 31 januari 2020. Det är kammaråklagare Thomas Hertz som förlorat målet.
Jag tror att vi har ett problem med att domstolar förväntas besitta sakkunskapen som krävs inom alla områden. I just det här målet tyckte inte jag att det skulle behövas, för jag tyckte att de här tvistefrågorna var så pass klara. Men det visar ju på ett tydligt behov hos tingsrätten att ha en högre grad av kunskap.
Och det är civilminister Ardalan Shekarabi som lovat att staten ska göra allt i sin makt att fälla Allra och få tillbaka pensionsspararnas pengar.
Att vi överhuvudtaget har en rättegång som handlar om den här frågan visar att staten misslyckades.
Och vi har TV4s reporter Jens B. Nordström.
Det var inte alls en självklar dom. Och det baserades igen på att tingsrätten sågade ju verkligen åklagarens framställning och frikände dem ju på alla punkter.
Och slutligen finansrebellen och aktivisten Patrik Sigbar.
Jag tycker att det är mycket oväntat. Det är väldigt mycket, det finns väldigt lite stöd i min bedömning för att det här har gått rätt till. Så jag är mycket förvånad över det.
Thomas Hertz anser till och med att tingsrättens ledamöter blivit bortkollrade och att den friande domen, som han kallar inkompetent, gjorde att pensionsspararna förlorade 200 miljoner kronor. Och vi hör ett inslag från Sveriges Radio.
Det som jag tänkte då när jag fick domen, det var att herregud, de pengar som jag säkrat som ska gå tillbaka till pensionsspararna, de är borta.
Det alla trodde skulle hända, att Allra männen skulle fällas, skedde alltså inte. Och det är landets främsta politiker som hållit högst svansföring. Förutom Ardalan Shekarabi har statsminister Stefan Löfven, finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund tidigt tagit ställning i skuldfrågan långt innan åtal ens väckts. Investeringarna har varit kolossala. Samtliga har satsat på ett enda kort, det röda, det vill säga en fällande dom i tingsrätten. Och när det inte sker måste något göras. För som Ardalan Shekarabi säger, staten har misslyckats
och visar att staten inte får misslyckas igen.
Han går till och med så långt att han kallar tingsrättens friande dom ett svek mot medborgarna. Och till slut fick alltså han och de andra toppolitikerna som de ville. Vi hör hovrättslagman Camilla Olsson presentera hovrättens dom i Sveriges Televisions direktsändning.
I tingsrätten så frikändes samtliga åtalare och hovrätten fäller nu samtliga till ansvar.
Bredvid henne står en man helt tyst. Det är hovrättsrådet Christer Lund som vi återkommer till alldeles strax. Det ser alltså ut som att ordningen är återställd. Landets politiska ledning kan andas ut, liksom tre generaldirektörer. Katrin Westling Palm, tidigare på Pensionsmyndigheten och som befordrats till samma post på Skatteverket. Det är Monica Rodrigo på Ekobrottsmyndigheten och Daniel Barr på Pensionsmyndigheten som senare kommer att befordras till samma post på Finansinspektionen. Men också kammaråklagare Thomas Hertz och de finansrebeller som leds av Patrik Sigbahn. Samtliga har velat få en fällande dom och nu har det alltså skett. Och Patrik Sigbahn, som jobbat så hårt för att krossa Allra, är kanske gladast av dem alla. Så här låter det i Expressens podcast Lägg ut.
Kändes det som en seger för din granskning när domen kom?
Ja, alltså när man har lagt så här väldigt mycket tid på någonting så blir det lite personligt. Jag misstänker att journalister inte ska ta saker så himla personligt och sådär. Ja. Men det är ju såklart. Jag är både engagerad i det här för att jag har... Ja, jag är själv engagerad för att jag har tittat.
Låt oss börja den avslutande delen av den här berättelsen med att granska vad som leder fram till domslutet i Svea hovrätt. Vi har tagit del av dokumentation som visar hur hovrätten på ett tidigt stadium försökt skohorna in vad som närmast kan liknas vid en trojansk häst till förhandlingen våren och försommaren 2021. Rättegången i Svea hovrätt är schemalagd att börja i mars för att pågå maj månad ut. Ett av de första tecknen på vart processen är på väg kommer redan i december 2020, då hovrätten begär hos domarnämnden att få utse Lars Gavelin som ekonomisk expert under rättegången. Han har, enligt hovrätten, den rätta profilen för att bedöma allramålet. En kompetens som alltså anses saknas för den stundande rättegången. Gavelin skulle i praktiken fungera som en av hovrättens domare i allramålet. Men Allras försvarsadvokater blir misstänksamma. De kartlägger Gavelins bakgrund, upptäcker omständigheter som de anser pekar på att han är jävig och därför direkt olämplig att delta i just det här målet. Bland annat ska Gavelin ha varit anställd på Finansdepartementet i 15 år, varav 2 år, 2014-2016, under Magdalena Andersson. Att han känner ett av åklagarsidans vittnen från tingsrätten och att han har varit verksam i AP7 Sofa, det statliga alternativet till Allra och alla andra bolag som verkar i premiepensionssystemet och som löper som en röd tråd genom hela den här berättelsen. Och, sannolikt viktigast, Gavelin känner också Daniel Barr, generaldirektören på Pensionsmyndigheten, som alltså är målsägande i rättsprocessen mot Allra. Allras advokat Carl-Johan Malmberg skriver senare i en inlaga till Högsta domstolen:
för en objektiv betraktare framstår det som om ett av de uttalat kritiska departementen, Finansdepartementet, stod i begrepp att få en egen röst i den aktuella sitsen.
Han menar alltså att Magdalena Andersson, som uttalar sig i svavelosande ordalag om Allra, att hennes departement genom Lars Gavelin i princip skulle fungera som en av hovrättens röster när domslutet senare ska avkunnas. Utöver kopplingar till kretsar som direkt uttalat sig eller vittnat för en fällande dom mot Allra, så är hovrättens närmanden till Lars Gavelin värda att titta närmare på. Han kontaktas redan i mitten av november 2020 av hovrättsrådet Christer Lund, som är den som senare ska formulera hovrättens domskäl. Lund mejlar tingsrättens friande dom som han vill att Gavelin ska studera. Han ber honom också att inte berätta om det här jobberbjudandet för någon. Christer Lund skriver:
föreslår att du hör av dig per mejl när du har hunnit bilda dig en uppfattning om målet. Vi är tacksamma om du vill behålla den här förfrågan för dig själv så länge.
Gavelin svarar att han inte är någon expert på redovisning, att han aldrig arbetat med företagsvärdering och bara är ekonomiskt allmänbildad på området, men att han ändå är intresserad av att medverka i rättegången på ett, som han skriver, coronasäkert sätt. Gavelin är noga med att påtala de omständigheter som kan utgöra en jävsituation. Hans yrkesmässiga relation med Daniel Barr och ett av åklagarsidans vittnen. Men det är inget som hovrättsrådet verkar bry sig om. Han vill trots allt träffa Gavelin och skriver:
vi föreslår som nästa steg ett fysiskt möte i hovrätten så att vi får möjlighet att bekanta oss med varandra. Har du möjlighet att komma hit på lunch på onsdag den 25 november klockan 12-13? Jag bedömer att det är möjligt att hålla ett sånt möte på ett rimligt coronasäkert sätt.
Pandemin till trots och den potentiella jävsituationen anses kontakten mellan Lund och Gavelin så viktig att de trotsar smittrisken för att kunna träffas ansikte mot ansikte över en lunch i Wrangelska palatset på Riddarholmen. Allras advokater skickar 35 bilagor med bland annat tidningsurklipp som stöd för det misstänkta jävet till domarnämnden. Och det får effekt. Hovrätten avfärdar visserligen risken för att Gavelins omdöme skulle vara påverkat till Allras nackdel, men uppmärksamheten kring frågan blir till slut för stor. Gavelin åker ut innan han ens hunnit tillträda. Men det visar sig att den omstridde Lars Gavelin inte alls behövdes. Den 22 juli 2021 döms samtliga 4 männen i Allras ledning till mellan 4 och 6 års fängelse och långa näringsförbud. Hårdast dom får Alexander Ernstberger, 6 år bakom lås och bom. Men på vilket sätt skiljer sig den fällande domen i hovrätten från den friande domen i tingsrätten? Svaret på den frågan är vital för att kunna förstå vad det var som egentligen hände. Journalisten Per Agerman har för nättidningen Realtid följt Allra-fallet och det massiva drev från medierna och en handfull av landets högsta politiker som pågått under 5 års tid.
Det intressanta, tycker jag, som har följt det här egentligen hela vägen från att det här uppdagades 2017, är att tingsrättsdomen och hovrättsdomen är så går helt emot varandra. Och det, sånt tycker jag är intressant att kolla på. Varför är det så? Och liksom, hur kan det vara så? Hur kan man göra så? Helt olika bedömningar. Och man kan ju säga att hovrättsdomen är väldigt tydlig, väldigt klar. När man läser den får man en väldigt liksom, entydig bild av att just de här skurkarna har gått in och roffat åt sig av pensionskapitalet. Det finns inga frågetecken egentligen överhuvudtaget där. Men man kan också säga att den är egentligen skriven på ett sätt i princip, de har liksom följt liksom åklagarens lite storytelling-upplägg. Man har egentligen gjort en, så här, jag skrev en kommentar efter domen att om så att säga, åklagaren skulle skriva domen så skulle han hamna ungefär här. Det är ungefär, den går väldigt mycket på hans linje helt enkelt. Nej, men det är ju en perfekt dom. Domen är perfekt skriven utifrån den mediala liksom bilden och utifrån det liksom trycket som fanns politiskt. Så att säga. Det här var personer som inte skulle få agera på liksom, pensionsmarknaden som de gjorde, och det är liksom, ja, oavsett vad så är de liksom skurkar som ska fällas. Det var liksom, den bilden har varit så kraftig så att säga, i debatten som i samhällskroppen liksom, bland allmänheten, så att det var liksom egentligen ingen som tyckte att ja, men jäklar vad bra att de fick de fällde. För det är också en sån här klassisk grej att jag har varit med i många fall, man blir trött på just att vad heter det, ganska uppenbart skurkade personer blir frias i domstol för att de helt enkelt har sånt bra försvar. Och det kanske var samma här att många kände efter tingsrättsdomen att jäklar, de gick fria, de är så tydliga skurkar, de gick ändå fria. Men då kom de till hovrätten, okej, nu blir liksom ordningen, vad heter det, återställd på något sätt. Det passar väldigt bra in i den bilden som många har av allra fallet helt enkelt.
Per Agerman har inte bara följt fallet, han har dessutom varit på plats genom hela rättegångsprocessen. Och han fäster sig särskilt vid att hovrätten lutar hela sitt resonemang i domen på begreppet brottsplan.
Man kan läsa domen och se hur de har resonerat sig fram till att komma till en fällande dom. Och ser man ju att de är väldigt övertygade om skuld väldigt tidigt i den här domen. Man kan liksom räkna antalet meningar i domen där man tar upp försvarets motbevisning. Och det är väldigt få sådana meningar. Jag kan titta på den och säga att ja, men, okay, hur mycket av domen tas upp av liksom, åklagaren och pensionsmyndighetens bild av vad som har hänt och hur mycket tas upp av försvarets bild. Och då ser jag att där är en väldigt stor det är inte jämnbördiga storlekar där, utan det är en kraftig övervikt då för åklagarens bild så att säga. Och det är en sån sak som jag tycker är intressant att titta på. Ja, men okay, varför har de då valt att inte ta upp då den väldigt stora bevismaterialet som fanns? Liksom? Och där gör man ju en väldigt supersmart grej från hovrätten är att man säger då att det finns en brottsplan. Och det betyder att egentligen allting som de gör och allt försvar de har, det bara faller bort. Man har en brottsplan, så att allting man gör är egentligen bara olika steg för att genomföra brottet. Och då blir liksom varje mejl eller varje kontakt med en advokat eller revisor, eller det blir bara en del av den här brottsplanen. Så det kan... Allra menar ju att de har gjort de här affärerna enligt konstens alla regler. De har kontaktat advokater och de har kontaktat compliance-specialister. De har haft revisorer inne som har kollat på detta. De har bara gjort en helt vanlig affär på marknaden. Men hovrätten menar ju att nej, men det stämmer inte. Allt det har varit så att säga, steg i en brottsplan, en del av en brottsplan. Och då blir det ju inte heller... Ja, det går inte att försvara sig mot det. Då är man ju så att säga... Allt man säger då är ju, kan ju användas emot den.
Men frågan är, vad hade hänt om Allra friats även i hovrätten?
Det hade ju fått väldigt stora konsekvenser, tror jag. Om man tar ifrån att du har ett ungt, snabbväxande företag som har gått ifrån så att säga, någon form av liksom, telefonförsäljning, rådgivning för över 10 år sedan till att då bli ett eget fondbolag med ett stort antal fonder och flera miljarder under förvaltning. Hundratals anställda som då från en dag till en annan bara egentligen blir av med hela sin verksamhet för att då pensionsmyndigheten säger att ni är skurkar. Om den då inte var skurkar när de då blev av med sin tillstånd 2017, då måste man ju backa bandet till den dagen och säga vad var Allra värt då och vad är det vi har tagit ifrån de här personerna egentligen? Det är ju ganska mycket pengar helt enkelt. Dels konkret då, mot de åtalade och mot deras verksamhet, så hade det varit en stor... Ja, svårt att så att säga råda bot och liksom ge dem någon form av plåster på såren då, 3 eller 4 år efteråt, och säga att ja, det var inte meningen att ta eran verksamhet, utan vi liksom bara gjorde det på att ja, alltid kände för det ungefär. Nej, men det hade inte funkat. Så det hade varit väldigt svårt att reparera de stegen som man tog då för att, så att säga, slå till mot alla. Man tog deras tillstånd, de fick inte ha sina fonder kvar. Gick in och gjorde tillstånd med polisen. Man gjorde förundersökning. Om det då inte var så att det fanns något brottsligt här, så är ju allt det ett problem, så att säga, för staten och de olika inblandade myndigheterna.
Men det stannar inte vid att staten får problem om Allra skulle frias i hovrätten. Även landets högsta politiker skulle tappa ansiktet, menar Per Agerman.
Sen har du ett annat problem med väl då att väldigt många politiker har varit ute i debatten och sagt att Allra i princip är ska inte få finnas på det här fondtorget. Den typen av aktörer ska inte finnas i, så att säga, pensionssystemet. Och om de inte har gjort något fel, så klart att då faller ju också lite grann, så att säga, den retoriken platt. Så att det hade ju fått stora konsekvenser, skulle jag säga, om de inte hade lyckats få de fällda.
Det vill säga, en friande dom skulle kräva alldeles för högt pris för staten. Inte bara i förlorat anseende, utan även i ett massivt skadeståndskrav från Allra. Därför var en fällande dom det enda alternativet.
Jag tror att väldigt många var väldigt nöjda över att domen var så tydligt fällande och att de fick så långa straff. Och det var så solklart. Jag tror att många var väldigt nöjda med det. Det man kan se är ju att alla har använt sig av den argumentationen. Inte minst åklagaren då har ju på olika sätt, både media och även i de olika, under de olika förhandlingarna, just sagt det. Att man har tagit pengarna och sprungit, helt enkelt. Och det är återigen en sån här, det är ju en perfekt story liksom. Det är ju väldigt lätt att säga, alla förstår liksom. Vi har en hög med pengar som ska förvaltas, och så kommer man med sin stora spade och körde till en skottkärra som man sen springer iväg med liksom, på sidan. Så där. Den bilden är väldigt lätt att förstå för alla. Liksom. Men då hade ju, så att säga, systemet funkat. Att man hade, så att säga, hittat de här personerna, man hade utrett dem, stoppat dem från sin verksamhet och sen fått dem fällda också. Liksom. Då har ju liksom kontrollsystemet funkat. Och som sagt, att storyn bör ju sluta med en fällande dom, i och med att det var en sån perfekt liksom skurkhistoria. Liksom. Du har ju också då de här två grundarna som då har fått mycket uppmärksamhet för sitt privata agerande med liksom olika köp av hus och köp av helikopter och grejer. Det passar ju väldigt bra in i den här bilden, att de är väldigt, så att säga, typiskt kortsiktiga, giriga skurkar som bara vill, så att säga, sno åt sig pengar och snabbt köpa liksom lyxprodukter och grejer. Liksom. Det är ju ingenting som, så att säga, har hjälpt försvaret, om man säger så. Utan där har de blivit liksom nersmetade med sitt eget beteende. Liksom. Sen om det då har haft, liksom, om det har haft en relevans eller varit en affärsidé att så att säga, äga helikoptrar och hyra ut dem och sådana saker, det är liksom, ja, det är inte det som man får ut i media, utan det, där blir det mer att du får ut den här, liksom, de åker helikoptrar som glassiga skurkar. Liksom.
Vi har hört ekonomijournalisten Per Agerman resonera kring de olika domsluten, i synnerhet vad som ligger bakom de juridiska prövningarna i Allra fallet. Men det finns ytterligare omständigheter som förklarar den fällande domen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Alexander Ernstbergs advokater överklagar till högsta domstolen i augusti 2021, bara någon månad efter hovrättens dom, och åberopar bland annat grova rättegångsfel, det vill säga att deras klient inte fått en rättvis prövning. Men så händer något som ett par månader senare får dem att komplettera överklagandet. Det jäv som tidigare påtalats får nu sin sannolika förklaring. Alltså svaret på frågan varför hovrätten varit så angelägen om att ta in Lars Gavelin som expert i rättegången. Han som under en stor del av sin karriär haft nära band till regeringen och finansdepartementet. Ernst Bergs advokat Carl-Johan Malmberg och Allras advokat Marcus Johansson har fått upplysningar från en hemlig källa. Uppgifter som pekar på ett annat och mer omfattande jäv och som helt ändrar historieskrivningen. Vi har tagit del av uppgifter som ger följande bild av händelseförloppet. Sensommaren 2021 börjar källan att forska i hur det kom sig att hovrätten fällde Allras ledning. Källan, och vi kan tills vidare kalla honom X, har fått en dragning av rättsfallet från källor närstående de dömda männen och tycker redan här att det är något som skaver. Med erfarenhet av styrelsearbete i banker känner han till transaktioner liknande de varantaffärer som har gjorts i Allra-koncernen och som uppgått till betydligt högre belopp. Han har också sett inslaget i TV där hovrättslagman Camilla Olsson motiverar den fällande domen, och han har inte blivit övertygad av hennes framträdande.
Och hovrätten fäller nu samtliga till ansvar. Och det som har varit avgörande för hovrättens bedömning, det är en värdering av bevisningen i målet, och till skillnad från tingsrätten så kommer hovrätten fram till att det visat att det finns ett samband mellan varantaffären och aktieköpen och att varantaffärerna i själva verket...
X kontaktar nyckelpersoner i sitt nätverk för att få en tydligare bild av händelseförloppet och formerar en grupp privatutredare. Uppgifterna de får fram pekar på att processen i hovrätten inte gått rätt till. X får kontakt med en person som har förstahandsinformation om vad som hänt i hovrätten. Den här källan ska enligt uppgift må dåligt över det som har inträffat efter att ha bevittnat Alexander Ernstbergs gravida fru som kämpar med att få livet att gå ihop. Den här källan ska därför träffa en advokat för att se över möjligheten att lösas från sin tystnadsplikt. I mitten av september har X fått en klar bild av vad som inträffat och att det finns en person som kan vittna om samröre mellan regeringen och Svea hovrätt kopplat till Allra-målet.
Nu vet jag,
säger X till en i sitt nätverk.
Nu vet jag att hovrätten blivit påverkad.
Han undersöker om vittnet kan lösas från sitt sekretessavtal och understryker för en av sina kontaktpersoner att de inte kan ha kontakt den närmaste tiden eftersom han befarar att hans telefon är avlyssnad. X har nu ett namn på en minister som ska vara inblandad, vilket får honom att på allvar tvivla på rättssäkerheten. Tiden är nu mogen för X att kontakta Carl-Johan Malmberg, som är Alexander Ernstbergs advokat. Både Carl-Johan Malmberg och Allras advokat Marcus Johansson anser att de har anledning att ta uppgifterna från X på allvar. Så pass att de använder det han har berättat för dem i en komplettering till ansökan om resning i Högsta domstolen. Och de skriver:
uppgifterna är bland annat att representanter för Finansdepartementet under målet i hovrätten ska ha tagit direkta personliga kontakter med hovrättens ledamöter i målet i syfte att påverka hovrättens dom i det aktuella målet.
Advokaterna anser att det föreligger omständigheter som rubbar förtroendet till hovrättens opartiskhet och oberoende i målet, vilket i sin tur innebär att Alexander Ernstberger och de andra i Allras ledning inte fått en rättvis rättegång. I en intervju med Dagens Industri säger Carl-Johan Malmberg att han har en hemlig källa som han sedan lång tid träffat i professionella sammanhang och att hans förtroende för källan och hans trovärdighet är högt. Dessutom säger han att ledamöter i Högsta domstolen har fått kännedom om påtryckningarna från regeringen mot Svea hovrätt, men valt att inte agera. Advokaterna försöker i ett mejl få ett klargörande från Högsta domstolen. Har det framkommit uppgifter om politiska påtryckningar på hovrätten? Och Carl-Johan Malmberg säger till Dagens Industri:
Vi vill ha bekräftat att de fått samma information, för det visar i sådana fall att källan har rätt.
Men Högsta domstolen väljer att inte besvara advokaternas mejl. Och både hovrättslagmannen Camilla Olsson och hovrättsrådet Christer Lund förnekar inte oväntat att finansdepartementet påverkat domen i allra målet. För oss berättar nu Carl-Johan Malmberg om kontakterna med X, eller den han kallar sagesmannen.
Ja, i samband med att vi höll på med ansökan om prövningstillstånd, det vill säga överklaga hovrättens dom, så blev jag själv uppvaktad av en person som berättade att vederbörande ville tala med mig och att det fanns anledning att beakta att det fanns stor risk att, eller risk att det hade förekommit kontakter mellan regeringskansliet, departement och hovrätten inför och under själva domstolsprocessen. Utan det var folk som var på departementet, och det behövde ju då inte vara politiker, utan det kunde ju vara tjänstemän som ändå var budbärare, och att man hade uppvaktat då domstolen inför ett avgörande. Och sen tillkom det uppgifter om att man även inför ansökan om prövningstillstånd hade haft kontakter, personer som då var inblandade i det förstnämnda, nämligen att det hade varit kontakter med hovrätten, och sen hade det tagits kontakter med ledamöter i Högsta domstolen inför prövningen av om man skulle vilja prövningstillstånd eller ej. Och så lämnades det uppgifter om hur det eventuellt skulle gå till och så vidare. Och de uppgifterna hade jag anledning att ta på allvar, eftersom den personen som lämnade uppgifterna var en person som hade kunnat få sådana uppgifter helt enkelt. Och det fanns heller ingen anledning för mig att betvivla uppgifternas sanningshalt eller att de var tillkomna i eget syfte, utan de lämnades i akt och mening att sagesmannen hade uppfattat att det här var någonting som var givetvis oerhört känsligt, men att det var fel och att domstolen högst sannolikt hade kunnat påverkas, och att vederbörandes stora intresse var huruvida man kunde lita på domstolarna i Sverige. Det vill säga, som vederbörande uttryckte det, kan vi lita på att domstolarna är oberoende och att de dömer rätt helt enkelt. Min utgångspunkt var givetvis att man kunde lita på domstolarna, och när jag fick de här uppgifterna så blev jag förfärad och tyckte att det var oerhört allvarligt. Sammantaget med det skriverier som var i samband med att man skulle ha en extra ledamot i hovrätten, som visade sig, i vart fall enligt våran uppfattning, och som också ledde till att den personen inte blev utnämnd som specialistdomare i hovrätten, var en person som stod politiker, pensionsmyndigheten nära, och det fanns anledning för oss att reagera över det, och det ledde som sagt till att den personen inte kom att bli specialistdomare i hovrätten. Det tillsammans med de här uppgifterna gjorde att vi kunde inte annat än ta dem på stort allvar. Sen när vi stod inför ett fait accompli och hade läst domen, så fanns det ju anledning, och eller misstanken tilltog ju när vi läste domskälen, därför att vi upplevde dem inte bara som orättvisa utan som egentligen konstruerade.
Så vem är då denne Källa X, som alltså är huvudpersonen i det som utspelar sig sensommaren och hösten 2021? Han heter Håkan Svennerstål och är ett slags grå eminens i det officiella Sverige. Han har ett brett och djupt nätverk inom näringsliv och politik och är en person som verkar i det dolda. Han har fungerat som rådgivare till statsråd och har därmed tystnadsplikt. I hans nätverk återfinns politiker och tjänstemän i samhällstoppen, som förre folkpartiledaren Bengt Westerberg och moderata riksdagsledamoten och förre ministern Bo Könberg, Svennerstål har också arbetat för tidigare näringsministern och centerpartiledaren Maud Olofsson och är god vän med förre landshövdingen i Jämtlands län, Göran Hägglund, tillika statssekreterare åt Maud Olofsson. Hans profil på LinkedIn är knapphändig. Universitetsutbildning med examina i ledarskap, ekonomi och psykologi. Och han driver sedan 20 år Svennerstål & Partners, en konsultfirma inom företagsmanagement. Vår research ger bilden av en person med över 40 års erfarenhet av att utveckla ledare, organisationer och strategi på global nivå. Han är född 1945 och bor i en stor våning på Östermalm i Stockholm. När Svennerstål träffar advokaterna hösten 2021 har Carl-Johan Malmberg lämnat in Alexander Ernstbergers ansökan om prövningstillstånd till Högsta domstolen. Svennerstål vet inte om att mötet spelas in. Vi har tagit del av hela samtalet och kan nu avslöja vad som sades.
Ja, tjena Håkan. Ja, bra. Då öppnar jag åt dig. Är det ingen fara? Jag vill bara kolla så att du... Ja, det är ingen fara.
Svennerstål börjar med att förklara att hans intresse grundar sig på att domstolar i Sverige inte dömer neutralt och att andra fallet är ett typiskt exempel på det. Kort sagt, kan vi lita på våra domstolar? Han nämner att någon har kontaktat två av justitieråden i Högsta domstolen som ska fatta beslutet att antingen avslå eller bevilja resning i allra målet. Svennerstål säger att justitieråden arbetat i regeringskansliet tillsammans med två av hans kompisar.
Jag kan bara säga så här mycket att någon har pratat med två av de här domarna.
I Högsta domstolen?
Mm.
Så är det Högsta domstolen? Jag frågade.
Va?
Du menar du pratat med hovrättens ledamöter eller Högsta domstolen?
Högsta domstolen.
Ja, det var, då sa jag rätt. Och när du säger dem i Högsta domstolen, är det två random justitieråd eller är det de två utav dem som eventuellt ska fatta beslut?
De som kommer fatta beslut.
Ja.
Alltså man, det är ju så här, det går ju till så här att flera av HDs justitieråd har varit i departementet.
Jo, ja.
Varit rättschef.
Mm.
Och då har de jobbat med politiska personer. Ja. Nu råkar det vara så att de här två har jobbat med två kompisar till mig.
Mm.
Så vi har gjort ett informellt möte.
Ja.
Ja.
Och det är ändå...
Och av principiella karaktär, kan vi lita på våra domstolar?
Ja. Mm.
Får de här som har tvivelaktiga case, får de en rättvis bedömning?
Mm.
Samtalet kommer in på att personer som är inblandade är rädda, att de inte ska anses vara möjliga att påverka, eller som Svennerstål uttrycker det, medgörliga.
En del är ju rädda, eller de är rädda,
ja.
Att de ska få stämpeln att de är inte medgörliga.
Och så säger han något som är sensationellt.
Har det varit möten där tjänstemän från en pensionsmyndighet har varit med? Och haft en avvikande åsikt i förhållande till ledamöter i pensionsmyndighetens styrelse som har haft direktkontakt med Magdalena.
Han pratar alltså om möten där tjänstemän från pensionsmyndigheten haft en avvikande åsikt i förhållande till ledamöter i pensionsmyndighetens styrelse och som har haft direktkontakt med Magdalena Andersson. Han säger också att det hålls ett informellt möte med de båda justitieråden på ett landställe. Det är alltså det som Carl-Johan Malmberg senare säger till Dagens Industri. Att ledamöter i Högsta domstolen har fått kännedom om påtryckningarna från regeringen mot Svea hovrätt men valt att inte agera.
Jag är ju en liten knägare i det här.
Jag förstår det.
Men det är ju två större personligheter som är här.
Mm.
Och nu har vi lyckats med att de har gått till de här två justitieråden och pratat för informellt.
Ja.
En kaffe ute på klassen.
Ja.
Mm. Bara det är otroligt stort.
Carl-Johan Malmberg frågar Svennerstål om han kan använda uppgifterna om kontakterna med ledamöterna i Svea hovrätt. Han får grönt ljus. Och nu blir Svennerstol mer konkret om att det har förekommit kontakter mellan regeringskansliet och Svea hovrätt.
Är det tjänstemän på pensionsmyndigheten då som
har... Det kan jag inte det har förekommit sådana kontakter.
Ja.
Mellan finansdepartementet.
Ja, just det. Och att finansdepartementets chef, den vet vi vem det är. Mm. Och hon skulle då skicka...
Nej, inte hon. Nej. Det är ju en sakkunnig som inte är registrerad anställd.
Ja, just det. Som promenerar till
Riddarholmen. Jag vet inte hur det har gått till.
Nej, jag förstår. Men som tog sig till Riddarholmen.
Absolut.
Ja. Men det måste ju vara på initiativet av stats...
Men alltså det här är ju... Om det skulle det här kunna komma upp till ytan på ett rätt sätt så är det en politisk form. Och då kommer det sluta med att Magdalena Andersson kommer att sluta.
Ja, det är klart.
Magdalena skulle alltså tvingas avgå om det Svennerstål säger kom fram. Att en medarbetare till henne har fungerat som budbärare mellan Rosenbad och Riddarholmen. Den personen uppges vara en kvinna som efteråt fått kalla fötter när hon insett vad hon har ställt till med och tagit kontakt med en advokat för att se över möjligheten att lösas från sin tystnadsplikt. Hon har sedan sjukskrivit sig och inte längre velat träda fram.
Och då den sista frågan, det, så att jag också förstår det. Den här personen, vi talade ju om en person, inte namngiven, men en person som övervägde om vederbörande skulle gå till pressen och liksom lägga upp en story eller en sanning eller vad man ska säga. Och att vederbörande hade varit hos sin advokat eller sina advokater och blivit så att säga rådfrågad. Eller rådfrågade advokaterna. Är den processen död eller är det...
Nej, den är inte död, men personen vill inte. Det är ett annat spår. Så vi jobbar inte det spåret. Men det spåret har lett till just den diskussionen.
Mm. Så han eller hon som gick till advokaten oavsett råd har sagt nej, men det är inte värt att göra.
Jo, men det finns andra problem där.
Ja.
Personen är ju sjuk.
Hon har alltså blivit sjuk, säger Svennerstål, och har därför valt att inte ta processen vidare. Mötet avrundas med att advokat Marcus Johansson säger att allras hårda motstånd från köpstoppet, avregistreringen från premiepensionssystemet till rättsprocessen i domstol fått pensionsmyndigheten att inse att man inte haft tillräckligt på fötterna gentemot Allra. Men att det har gått så långt i processen att det inte varit möjligt att göra annat än att fortsätta ända in i kaklet.
Och jag vet också att man internt på pensionsmyndigheten efter att man väl liksom, efter vi började svara och i polemik så ångrar de att de valde det som offer, men de kan inte backa tillbaka.
Han tillägger att Allra visserligen legat nära gränserna för det tillåtna i sina affärer, men att de ändå gjort allting enligt gällande regler. Och det ansågs vara tillräckligt för att använda Allra för att statuera ett exempel, vilket Håkan Svennerstål bekräftar.
Ska jag vara helt ärlig? Om du tänker dig att du har, om du tänker dig att du har 10 stycken reglag som du kan ställa från 1 till 10 och går du över 10 så hamnar du i en röd zon som är kriminellt.
Ja.
Så är det här är killar som har ställt reglagen på 8 och 9. Men de har gjort allting by the book. Men de har ju, alltså jag tycker ju att de har ju blivit utvalda. Jag vet ju att de har det. Alltså jag vet ju att de har blivit utvalda som en av flera PPM-aktörer som det skulle statueras exempel på.
Men det vet jag också.
Det är Göran Hägglund. Svennerstål säger att han har fått bilden bekräftad av Göran Hägglund. Alltså inte Kristdemokraternas Göran Hägglund, utan före statssekreteraren åt Maud Olofsson. När vi ringer Göran Hägglund förnekar han dock all kännedom om det som Svennerstål berättat för advokaterna.
Håkan säger det nämligen att du har sagt till honom att Allra användes för att statuera ett exempel för att få bort oseriösa aktörer på fondtorget. Känner du igen det?
Nej, du. Jag har inte ens någon minne med att jag har pratat aldrig med honom. Men det känner jag verkligen inte igen.
Så, för att sammanfatta. Vi har alltså en person, Håkan Svennerstål, med en gedigen bakgrund i näringsliv och det politiska livet, som lämnat upplysningar om hur Allra slängs under bussen för att statuera exempel. Hur företrädare för regeringen utövat påtryckningar på Svea hovrätt för att få Allras ledning fälld. Och att detta kommunicerats till Högsta domstolen. Vi har haft flera kontakter med Svennerstål. Vi vet att han initialt blev rosenrasande på sin vän Carl-Johan Malmberg för att han inte bara dokumenterat mötet utan också använt informationen i en intervju med Dagens Industri. På det viset skulle alla som är någorlunda insatta lätt kunna lista ut att det är Svennerstål som är den hemliga källan, vilket inte skulle landa väl i hans nätverk. Han har till och med undersökt möjligheterna att hindra oss från att använda inspelningen, men insett att det inte är juridiskt möjligt. Därefter har Svennerstål pendlat mellan två lägen. Han har övervägt att träda fram med sin information, men varje gång dragit sig undan.
Hallå?
Vid vårt första samtal intar han positionen att han ingenting vet.
Ja.
Och vi har tagit del av dokumentation.
Ja, jag har ingenting att säga.
Okej.
Okay. Ingenting. Okej.
Okay. Ja, men jag tänkte bara säga att vi vill gärna få dig att kommentera det du säger i en av de inspelningarna.
Nej, jag vill inte säga någonting. Jag har sagt till advokaten redan. Jag har tydliggjort väldigt tydligt. Det finns inga underlag för hjälp. Absolut inte.
Vad så? Det finns inga underlag för...
Det finns inga underlag för jäv.
Men redan dagen efter ringer han tillbaka och nu är tonfallet närmast förbindligt.
Det här är Håkan Svennerstål.
Ja, hej. Thomas Sjöberg här.
Thomas, du ringde till mig igår.
Japp.
Och jag satt då i en bil i Genève.
Oj då.
Med en massa gubbar och det var inget bra.
Nej.
Svara dig, men nu när du har ringt så ska inte jag vara oäven, alltså mot dig som journalist. Det är klart att vi kan träffas på något sätt.
Han säger att han har kollat upp mig och förstått att jag kan mitt jobb. Och han föreslår att vi träffas.
Nästa vecka kan jag träffa
ja,
dig.
Bra.
Vi kan bestämma en dag när vi ses på ett lämpligt.
Svennerstål vill ha frågorna i förväg på mejl och jag formulerar 10 frågeställningar som samtliga har sitt ursprung i det som han själv berättat under mötet med advokaterna. Men han ställer in mötet 2 gånger och när Svennerstål väl mejlar sina svar är det som om han aldrig sagt något av det vi just hört honom säga. Han svarar omväxlande, det känner jag inte till, det vet jag inte, jag känner inte till något om detta. I det här läget ställer man sig onekligen frågan, vad är sant av det Håkan Svennerstål sagt? Inte bara i den hemliga inspelningen, utan också till andra personer i Allras omedelbara närhet. Hans beteende är motsägelsefullt och vi kan egentligen bara konstatera att Alexander Ernstbergers och Allras advokater Carl-Johan Malmberg och Marcus Johansson tagit hans uppgifter på fullaste allvar och använt dem i resningsansökan till Högsta domstolen. Alexander Ernstberger och de andra i Allras ledning har nu suttit fängslade sedan augusti 2021. Ska de sitta där? Ja, det är inte vår sak att avgöra. Vi har i denna dokumentär visat hur spelet sett ut bakom kulisserna och vilka krafter som samverkat för att få dem fällda. Avslutningsvis, låt oss återvända till den grupp finansrebeller som hela den här historien började med. Hur ser de på sina respektive roller i Allra dramat? Vi hör Mikael Nyman, chefredaktör på Pensionsnyheterna.
Du, men hur ser du dig själv? Är du journalist eller är du aktivist? Eller vilken roll?
I allra så har det varit så att jag har velat belysa och förklara effekterna mer i rollen som journalist. För jag har varit och är fortfarande journalist i alla delar. Men visst, jag är ju, står ju fri att ha åsikter om saker och ting. Och på det sättet så, det jag tycker illa om och det jag vill gräva i, där har jag ju åsikter.
Precis. Du har ju uttryckt det som att du är beredd att gå ganska långt, nästan hur långt som helst, för att driva månglan ur templet, som du uttrycker det.
Ja, det har jag gjort, ja. Precis så.
Ja.
Men jag är samtidigt extremt kritisk mot dels hur det här systemet med premiepension sattes upp, vilket var extremt naivt när man gjorde det.
Men Mikael, ibland om man följer det du har skrivit och tittar på vad du har gjort tidigare, vilket typ av uppdrag du har tagit, så ibland, jag då som journalist har ibland lite svårt att skilja på dig som journalist, eller är du så att säga, för du tar ju också uppdrag från både Pensionsmyndigheten och Socialdepartementet, och det framgår inte riktigt när du uttalar dig i plånboken i Sveriges Radio. Jag tänker själv att det skulle kanske vara lite problematiskt att du som journalist och utgivare av Pensionsnyheterna så tydligt arbetar på uppdrag för ena sidan i den här rättsprocessen som sätter igång då våren 2017.
Ja, nej, jag jobbar inte bara för ena sidan. Jag har varit bägge sidor. Jag har suttit och pratat med Alexander uppe på hans kontor. Och jag har skrivit om vad han har gjort. Och han har fått uttrycka sig väldigt tydligt.
Jo, men min poäng är att du är ju en uppdragstagare åt en part i den konflikten. Eller i den brottsmålsprocessen.
Ja, jag skulle kunna företräda det eller domstolarna eller vad du vill. Det vill säga att förse alla med rätt fakta. Det har varit min princip hela tiden, absolut. Mm. Det gör jag fortfarande. Jag följer den juridiken fortfarande.
Mm. Mikael Nyman är alltså väldigt tydlig med hur han ser på sin roll i det här dramat. Och så har vi Patrik Sigban, navet i Finansrebellerna, som började hela granskningen av Allra tillsammans med Per Brantemark på Pensionsmyndigheten.
Och som har jag ju stämt av under resans gång med mitt nätverk. Alltså, tänker jag rätt? Alltså, kan det vara så här det går till? Och sen när jag har begärt ut handlingar och kommit fram till slutsatser, så har jag löpande matat Ekobrottsmyndigheten och Pensionsmyndigheten med det jag har funnit.
Jag tycker det är jätteintressant att du som en oberoende granskare som är i den här gruppen, att du får en, det du kan bidra med till själva i rättsprocessen och i, så att säga, för Pensionsmyndigheten som blivande målsägande i det här målet, du spelar en väldigt stor roll i den kontexten, har jag förstått.
Ja, men jag vet inte hur mycket myndigheten hade koll på innan jag gav dem de här uppgifterna.
Men vilken myndighet pratar du om nu?
Pensionsmyndigheten framförallt. Så att Ekobrottsmyndigheten hade jag inte, jag kände ju ingen på Ekobrottsmyndigheten. De skickade bara uppgifter till, medan jag råkade känna Per Brantemark på Pensionsmyndigheten. Så vi har ju umgås privat. Vi spelade innebandy på gymnasiet och så vidare. Så vi har ju följt varandra under många år. Så att det är ju ingen hemlighet att vi pratar om jobbet och sådär. Och då, när jag gav uppgiftet till Pensionsmyndigheten, då gav jag det till honom, för det är min kompis.
Förutom Per Brantemark på Pensionsmyndigheten har Sigban också haft nära kontakt med åklagaren Thomas Hertz.
Eller hur gick det där till? Det är bara så nyfiken på.
Nej, men det är väldigt enkelt. Jag gick in på ekobrottsmyndigheten.se och så tipslåda. Så mejlade jag till den där lådan. Alltså, det här är mina fynd, och så skickar jag pdf-filer och grejer.
Men du har ju en kontakt med Thomas Hertz under den här perioden. Hur kommer det sig att ni två, för jag vet inte om det är särskilt vanligt i sådana här sammanhang, att en åklagare på Ekobrottsmyndigheten eller åklagarmyndigheten tar hjälp från en privatperson i ett brottmål på det här sättet. Jag blev så nyfiken, hur lyckades du med det?
Ja, men jag tror inte han har fått så mycket hjälp om egentligen. Det är mest jag som har begärt ut handlingar. Men i övrigt så han har klarat sig alldeles utmärkt, tror jag, utan mitt arbete i efterhand.
Avslutningsvis har vi Per Brantemark. Han arbetade på Pensionsmyndigheten och agerade både som tjänsteman och privatperson för att få Allra fällda. Vi har flera gånger sökt honom för en intervju.
Jag förstår. Ja, jag måste få fundera lite. Jag
absolut.
Jag är inte egentligen superpigg på att öppna upp där igen. Jag har fått en hel del både hot och hat kopplat till det här. Så.
Oh, fan.
Ja, och jag har tänkt på olika typer av forum. Så att, jag är inte jättesugen. Men ja, jag ska fundera lite.
Ja, men gör det. Fundera på det.
Du har... förstår att ni är intresserade av liksom min roll i det hela. Absolut.
Ja,
det är
verkligen.
Vi mejlar honom två gånger och ringer upp igen.
Per Brantemark.
Ja, hej. Det var Thomas Sjöberg. Podcasten Under ytan.
Hej Thomas. Jag tror lite illa till här. Jag får be att höra av mig.
Okej.
Ja.
Ja. Gör det, du är välkommen.
Tack.
Hej. Hej.
Men Brantemark ringer aldrig tillbaka. Du har lyssnat på sjätte och sista delen av En perfekt storm, den okända historien om Allra-skandalen. En dokumentär om mig, Thomas Sjöberg och Anders Nyström, producerad av Current Affairs. I den här dokumentären har vi berättat om det hittills okända spelet bakom kulisserna som leder till att Alexander Ernstberger och hans kompanjoner döms till långa fängelsestraff. I vår berättelse tar vi dock inte ställning i skuldfrågan, det vill säga om de inblandade är skyldiga eller oskyldiga. Research, Evelina Kocko och Emiliano Strauss. Klippning och ljudläggning, Runsten Media. Vignettmusik komponerad av Carl Gartmyr. Utöver våra egna intervjuer har vi också hört ljudklipp från TV4, Yle, Sveriges Television, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Aftonbladet, Expressen, Pensionsmyndigheten och AP7 Sofafonden.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Grävande journalistik kräver mycket tid och arbete. Därför vill vi erbjuda dig ett sätt att stötta oss så att vi kan fortsätta granska historier som finns under ytan. Om du blir medlem i Under ytan Plus för 39 kronor i månaden kan du lyssna på hela serien direkt utan reklam samtidigt som du möjliggör vårt fortsatta arbete. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.